Ja, jag tänkte så här, med er tillåtelse så fortsätter vi åtminstone delar av den här sessionen med att tala om Jesus. Är det okej? Och jag har formulerat en fråga här. Hur ser vi på Jesus? Alltså, vilken bild har vi? Och det vi diskuterade ju det förut, alltså hur vi tänker att Jesus såg ut, inte så mycket med hårfärg och kanske så, men i vilken, förstå mig rätt, i vilken kulturdräkt? Är han en som oss, som är hedning? Eller tänker vi honom som en jude? Och ibland kan man ju säga, nej, men vad spelar det för roll? Det viktiga är att man lär känna Jesus. Och det är ju sant. Och det är också väldigt fint det här med, alltså, Jesus blir som en av oss. Jag har ingen bild på det, men jag vet ju att det finns ju i svensk konst, i den här kurbitsmålningarna, vet, i Dalarna och vad det är. Där kan man ju då avbilda Jesus, och där finns han bland annat när han rider in i Jerusalem. Och då är han blåögd och ljushårig och har daldräkt med knätofsar. Och det är ju väldigt tjusigt egentligen, alltså, han blev som en av oss, han blev min bror och min vän. För det stämmer ju, det är den relationen vi har till Jesus. Men det är klart, om man läser in Jesus med knätofsarna in i bibeltexterna, då blir det inte bra, va? Så jag tänker, den här frågan har sitt berättigande. Var Jesus en religionsstiftare? Hur tänker vi där? Det är en ganska vanlig uppfattning, nämligen, om man nu studerar lite grann historien, den kristna historien. Alltså, då tänker man så här, ja, men Jesus var den första kristne, han startar så att säga kristendomen, och han tar avstånd ifrån judendomen. Och sen har man använt bland annat argument då att, ja, men han upplöser ju sabbatsbudet och han sätter sig över det, va? Och sen läser man den där texten vi läste förut, och läser man det med andra glasögon, att han upphäver det, va? Och då gör man Jesus till skaparen av en ny religion. Och det är klart, då blir heller inte Gamla testamentet särskilt intressant att läsa. Så då påverkar det direkt hur vi läser Bibeln. För om Gamla testamentet tillhör judendomen, och det som blir ersatt och avsatt med Jesus, ja, men då är det ju Nya testamentet vi ska läsa. Då kan vi ju skippa, strunta vi i Gamla testamentet och bara predika det nya. Och då skulle jag säga, vad som händer då, det är ju att vi blir enögda. Eller om man vill, ett annan bild då, man det blir som att köra bilen i mörkret med bara ena lyset, eller halvljus bara. Inte helljus. Men Jesus, när han predikar, vad har han för text? Alltså, hur ser Jesu bibel ut, om jag frågar så? Alltså, Jesus har ju det vi kallar Gamla testamentet. Det är ju hans bibel. Och han visste ju ingenting om att det kallades Gamla testamentet, för det fanns ju inte. Så sa man ju inte, sa man inte den första kristna tiden heller. Utan den här indelningen att den första delen i Bibeln kallas Gamla testamentet, alltså texten, Gamla testamentets text, till skillnad från Nya testamentets text, det uppstår ju på andra århundradet någon gång, i mitten, efter ungefär 100 år utav den kristna rörelsen. Då börjar man tala om den gamla texten och den nya texten. Ja, men vi lever ju i Nya förbundet. Ja, men det är en annan sak. Man ska inte blanda ihop det. Det är inte så att nya förbundet är nya testamentet och gamla förbundet är gamla. Utan det nya förbundet står ju i gamla testamentet. Va? Ska vi veta någonting om gamla nya förbundet, då måste vi gå till gamla testamentet. Så Jesus, han predikade alltid ur det vi kallar gamla testamentet. Det är hans bibel. Och det är klart, om det är hans bibel, då måste ju det vara vår bibel. Eller? Så det har ju faktiskt lite betydelse då, tänker jag. Hur man tänker om Jesus. Om han är en religionsstiftare, ja men då kan vi strunta i gamla testamentet. Men det stämmer ju inte med nya testamentets uppfattning. En annan vanlig bild då, det är att han omtolkar. Alltså, nej men det är inte så nya, det är inte så noga med sabbaten, utan vi gör det så här istället. Ibland har vi sagt så här, inte vi som är här då, men man har teologerna, kristna teologer har resonerat lite så här då, att alltså vi firar ju inte sabbat. Idag är det sabbat, men det firar ju inte vi som kristna, utan vi har ju söndagen. Det är ju gudstjänstdagen, då är man ledig. Ja, det brukade vara så. Och då har vi omtolkat sabbaten så att det blir söndag. Och då tänker man, ja men det är så Jesus gör, va? Han skruvar det lite. Men jag skulle undra, stämmer det verkligen? Mina messianska judar, de firar ju faktiskt gudstjänst på sabbaten, på lördagen, inte på söndagen. När man går på en gudstjänst, och för alla messianska judar gör inte så, va? Men som regel är det nog så att då firar de sabbat, ja, därför att så står det ju i Bibeln, så står det i Gamla testamentet. Och då uppstår ju en fråga. Vi som är hedna kristna, varför firar inte vi gudstjänsten på lördagen? Och det beror ju på att vi är hedningar. Vi är inte judar. Det har inte att göra med att Jesus har omtolkat bibeltexten. Utan det har att göra med att inte vi är hedningar. Eller att vi är hedningar och inte judar då. Den messianska rörelsen, alltså judar som bejakar sin judiska identitet och samtidigt bekänner Jesus på samma sätt som vi kristna. De lever ju väldigt nära hur den första församlingen, och nu sa jag det där ordet som är lite svårt, var första församlingen. Alltså församlingen som vi läser om i Apostlagärningarna som startade i Jerusalem. För det var ju en rörelse som uteslutande till att börja med bestod av judar. När jag gjorde den upptäckten, så förändrades rätt så mycket i mitt liv. Alltså i mitt sätt att förstå bibeltexten. Jag växte ju upp, jag berättade om det, i Södertälje. I Pingstkyrkan, Pingstförsamlingen där i Södertälje. Och vi var ju väldigt på 70-talet när jag var tonåring. Eller sådär, ung i alla fall. Ung vuxen på den tiden. Alltså då, Apostlagärningarna var ju så intressant. För det var ju våran församling, va? Så tänkte vi. Att det var ingen skillnad på församlingen i Jerusalem och vår församling. För det, vi, i den pulsen levde vi och tänkte vi. Alltså i huvudet var vi sådana. Den församlingen och sen vi är samma sak. Och sen plötsligt en dag så upptäcker jag det. Nämen. Det är ju en jättestor skillnad på församlingen i Jerusalem och den jag lever i. Det är inte bara 2000 år mellan nästan. Utan de var ju judar. Och vi är hedna kristna. Och då, den upptäckten var egentligen när jag läste på pingstdagen, när det står att det var så många människor som kom och hörde lärjungarna tala olika språk. För jag hade läst och tänkt så här, ja men Gud är liksom suverän, tänk hur han gör nu va. På pingstdagen då av någon anledning då kommer det tyskar dit och det var skandinaver och det var japaner. Hela världen var där nu och lyssnade. Så alla folken kom till Jerusalem och sen plötsligt så fick de höra det här evangeliet. Alltså vilken grej. Tills jag läste hur texten säger. För då står det att det var judar. Som hade kommit till Jerusalem. Som hörde sina språk talas. Det var judar som hade kommit. Det fanns inte en hedning så långt ögat kunde nå. Utan alla var judar. Ja men hur då? Jo men majoriteten av judarna bodde ju utanför Israels gränser. Alltså landets gränser. De flesta bodde ju i Iran, nuvarande Iran, Irak och Turkiet. Och de här länderna som uppräknas i Lukas kapitel 2, va? Kappadokien och Pontus och Frygien och allt vad det är. Alltså det var ju områden där det bodde judar i det man kallar för diasporan, i förskingringen. Men varför var de i pingstdagen? Varför var de i Jerusalem? Konstigt. Varför? Hade de kommit på att nu ska vi fira en ny högtid som heter pingst? Nej. Utan det står ju så här i Apostlagärningarna kapitel 2. När den 50:e dagen hade inträtt så var alla församlade. När den 50:e dagen, vad är det då? Jo, men det vet ju alla judar och Teofilus som är mottagare av det här 50:e dagen. Vad är det för en dag? Veckohögtiden. Shavuot. 50 dagar ifrån påsk. Det heter på grekiska Pentekoste. Den 50:e. Pentekoste. Och Pentecostal. På engelska var det pingstvän. Vi har ordet pingst faktiskt. Svenska ordet pingst kommer från det här grekiska pentekost. Och då har det blivit pingstdagen i våra översättningar. Så ordet som betyder den 50:e har blivit ordet pingst som har blivit en högtid för oss. Och då glömmer man lätt att det var ju en judisk högtid. Som infaller, som jag sa, 50 dagar ifrån uttåget ur Egypten från påsken. Så det var ju en judisk högtid och det är tre judiska högtider i Gamla testamentet där man ska befinna sig i Jerusalem. Det blir nästan lite söndagsskolan och jag ställer en retorisk fråga, ingen måste svara. Men vilka tre högtider är det i Moseböckerna som man ska fira i Jerusalem? Påsken, veckohögtiden och lövhögtiden. Då får vi ju förklaringen till Apostlagärningarna 2. Varför hade det kommit judar just den där dagen till Jerusalem? Jo, det var veckohögtiden. Och då hände det att lärjungarna talar för dem främmande språk, men som lyssnarna hade som sina modersmål. Vart vill jag komma med det där då? Jo, bland annat det här då, att de som nu är med på pingstdagen, alla är judar. Och det var den upptäckten för mig som helt nästan förändrade min förståelse när jag började läsa Bibeln. För då insåg jag ju, den där församlingen i Jerusalem som jag så starkt identifierade mig med när jag växte upp, jag sa det, i Södertälje 70-talet. Det var ju en avgörande skillnad. De var judar som levde judiskt. Och vi var ju ivriga att vi ska följa Jesus. Så sa man ju på 70-talet, va? Ska vi följa Jesus? göra som han, bli som han. Och vi sjöng sådana sånger. Men han var jude och jag är hedning. Ska jag då försöka imitera och leva judiskt? Nej. Utan där tar man ju beslutet i apostlagärningarna att hedningar behöver inte leva judiskt. För de är ju hedningar. De ska inte ändra på det, ska inte konvertera och bli judar. Utan hedningarna har fått del av det nya förbundet genom Jesus. Och kan fortsätta att leva som icke-judar. Ja, men de judarna då på pingstdagen, de levde ju judiskt. Fick inte de fortsätta med det? Jo, det var det de gjorde. Och i alltså den första kristna tiden, då levde de Jesus-troende judarna judiskt. Och de Jesus-troende hedningarna, de levde icke-judiskt. Jag säger inte att de skulle leva hedniskt, för då missförstår vi det. Det är därför jag har skrivit så här, va? Alltså Jesus kommer inte med en ny religion som avsätter gamla testamentet och säger att det här är skräphögen nu, va? Det här är liksom förlegat. Nu har vi någonting som är bättre, som ersätter. Så är det inte. Men det är heller inte så att Jesus kommer och omtolkar det som är judiskt så att judarna börjar leva liksom hedniskt. Och hedningarna börjar leva lite halvjudiskt. För det stämmer heller inte med bibeltexterna. Utan Jesus, han delar judisk tro. Han bejakar gamla testamentet. Han är aldrig, skulle jag påstå, i konflikt med Mose. Men han fullbordar. Han fullbordar skriften. Det som skriften, alltså som gamla testamentet, det som gamla testamentet utlovar, det fullbordas. Jesus lever till 100% efter föreskrifterna, men han är också den som för texten till det den har pekat mot. Texterna pekar framåt till Jesus och nu plötsligt så är han verkligheten. Han har kommit. Men då upphör inte texterna. Så de blir förlegade, utan de får uppfyllelse i Jesus. Och då tänkte jag, som en slags illustration på det, med er tillåtelse, eller tycker ni det här var väldigt villolärande nästan? Jag får godkänt och jag får tveksamhet. Jag formulerar det på det här sättet därför att jag vet av erfarenhet att i den kristna historien så har man ständigt haft problem med det här. Och bland annat har det resulterat i att man haft en ganska svår relation till judar. Därför att ibland har man sagt, nej, men de tillhör ju en gammal religion som egentligen är självdöende. Ska de trilskas med att fortsätta leva på det där sättet? Och den ska ju liksom tyna bort. Medan andra kristna har sagt, nej, men de är Guds egendomsfolk. Guds kallelse till dem står kvar. Guds vilja är fortfarande att de ska leva efter Mose föreskrifter. De ska bevaras som ett folk. Och det är ingen konflikt mellan att leva efter Mose föreskrifter och att samtidigt bejaka Jesus. Det finns ingen konfliktförhållande. Varför då? Nej, men Jesus levde ju efter Mose föreskrifter. Om han var jude och bejakade det, varför skulle det då vara problem för judar att leva som Jesus gjorde? Att vi hedningar inte lever judiskt, det beror ju på att vi är hedningar. Så de texterna är ju inte till för oss. För det är förbundet sluts ju med judar, inte med oss. Nu har det många frågetecken i ansikten här. Det nya förbundet. Då har vi blivit inbjudna, vi som var hedningar som var utanför. Va? Läsa i Kolosserbrevet kapitel 2. Förlåt mig, i Efesierbrevet menar jag, kapitel 2 och 12, Efesierbrevet. Så här säger Paulus, 11:e versen. Jag har inte den på texten här nu, så vi får ta det muntligt bara. Efesierbrevet 2, 11. Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar. Får man tänka efter, vem skriver Paulus till nu? Jo, till dem i församlingen i Efesus som är hedna kristna. Och då tänker jag, då är det mig det gäller. Jag är inte jude, jag tror på Jesus, jag är hedna kristen. Ja. Kom ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av de som kallas judar. Omskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus. Ni var utan Messias. Utanför medborgarskapet i Israel. Utan del i förbunden och deras löfte. Utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men. Nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Alltså vi var utestängda, vi hade inte tillträde, vi var portade. Dörren var stängd för oss förut. Vi hade inte medborgarskapet i Israel. Hur vart man medborgare i Israel? Ja, men då var det ju Gud kom till folket och slöt ett förbund. Va? Och de som tillhörde förbundet, de hade rätt till välsignelserna som de tog emot i tro. Det var inte kollektivt automatiskt, utan det var tron, personlig tro som gjorde att de fick del i förbundets välsignelse. Men de övriga folken hade inte tillträde. Vi var utanför. Men, säger Paulus, nu har ni som tidigare var utestängda, nu har ni genom Kristus fått medborgarskap i Israel. Alltså det är få saker som är så attraktivt som att få ett svenskt pass. Det är mycket det som flyktingfrågan i vårt land handlar om. Vilka emigranter, vilka flyktingar ska få ett svenskt pass? Det är en stor fråga. Ja, vi känner dem. Va? Jag tänker att det är så här också. Vi har flyktingar i. Det är en stor fråga. Här talar Paulus om medborgarskapet i den himmelska världen. Med Guds Israel, med egendomsfolket. Vem ska få vara med i Guds folk? Jo, då säger han. Genom Jesus har vi fått del medborgarskap i Israel. Vi har fått del i förbunden. Inte förbundet, utan det står i flertal. Förbunden. Vi har kommit in i Abrahams förbundet och Sina i förbundets alla välsignelser, allt det som löftena, va? Alla löften i Gamla testamentet har vi fått tillgängliga, gäller oss. Därför kan vi läsa Gamla testamentet och säga det här är till oss. Varför då? Jo, därför att vi har fått del i detta genom Jesus. Ja, men judarna då, får inte de vara med? Jo, men det är de som har bjudit in oss. Vi delar ju, så står det. Vi delar det. Förut så var vi utan Gud, vi kände inte Gud, vi levde utan Gud i världen. Men tack vare Jesus har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Alltså det är nya förbundet. Det är att förbundsvälsignelserna som tidigare exklusivt var till för det judiska folket nu har vidgats så att alla genom tron på Jesus kan få del av det. Är det bra? Har vi ett arv då? Har vi ett judiskt arv? Alltså då börjar vi ana att vi är medarvingar tillsammans med dem, inte istället för, utan tillsammans med judarna som inte per automatik får del av det, utan det är ju fortfarande genom tron på Jesus. Det är ju själva utgångspunkten. Men de har rätten, de har tillgängligheten till förbundet. Men det har vidgats. Så vi har fått del av det. Så att jag tänker att det tredje sättet att se på Jesus, det skulle jag säga, det är det som överensstämmer med Bibelns framställning. Han kommer inte för att upphäva, sätta ur kraft. Och det judiska folket har sitt existensberättigande. Och messianska judar som jag nämnde förut har ju bejakat detta. Kan man ju säga det att det finns olika rörelser inom den messianska rörelsen. En del är sekulära, de har inte levt som judar särskilt mycket förut. Och de gör inte särskilt mycket efter att de har kommit till tro. Man är jude men man lever sekulärt. Och sen finns det andra judar som säger, nej men om Jesus hade levt idag. Och då blir det en intressant fråga, hur vi tänker. Om Jesus lever idag i, ja det gör han ju, han är inte dött. Han är ju uppstånden. Men om han skulle leva sitt jordiska liv idag, hur skulle han leva då? Ja, det kan man fundera på. Då säger de här, mina messianska vänner, de säger dem så här. Han lever efter lagen, men han lever inte efter lagens tolkningar som rabbinerna ger. Jesus hade ju kritik utav fariseernas tolkning, det var det vi sa förut. Sabbatsbudet som fariseerna tolkar var inte Jesus överens. Men han levde ju efter lagen. Han var underställd Mose. Och då säger man så här, Jesus, vi vill leva som vi tror att Jesus skulle leva som praktiserande jude i vår tid. Tillämpa Mose i vår tid. Men då kan man inte bara så att säga, fråga rabbinerna i den judiska traditionen och säga så här är traditionen, så här gör vi. Utan Jesus är ju den som måste avgöra hur tillämpningen ser ut. Men man lever inte hedniskt. Man lever inte så att man har lämnat buden. Och då tänkte jag bara säga någonting om titeln först. Märk att det går lite fram och tillbaka här. Men det här är en liten grann en sammanfattning av förut. Och sen ska den hjälpa att tanken får vila lite. Och sen mitt förslag är att vi ska läsa lite i Bergspredikan. Är det bra? Är det okej? Okay? Jesus som rabbin, ja, han tilltalade sig så. Han insisterade inte att de skulle titulera honom. Och sa att ni får inte säga du till mig, ni måste säga rabbin. Så var det inte. Utan de kom fram till honom och erkände honom sånt. För det andra så samlar han lärjungar. Och det är kännetecknande för rabbinerna. De handplockade, eller rättare sagt, många kom fram och ansökte. Kan jag få bli lärjunge till dig? Kan du tänka dig att acceptera mig som din lärjunge? Så gick det till ofta bland rabbinerna. Jesus, Han vänder på det där, så det är han som kallar och säger: du ska bli min lärjunge. Hör du Petrus, du ska bli min lärjunge. Jaha, liksom. Så de svarar på ett tilltal av honom. De lägger inte in ansökningsblanketten. Han undervisar som andra rabbiner. Han kan deras språk. Han resonerar på samma sätt som de resonerar. Till exempel det här med att upphäva, som vi läste i Bergspredikan. Jag har inte kommit för att upphäva utan att uppfylla. Det är sådana här typiska ord som rabbiner i Jesu samtid använde. Och att uppfylla, det betyder att man gör sådana tillämpningar av Mose föreskrifter så att man kan leva efter dem. Så att man kan utföra det i praktisk handling. Och att upphäva texten, det är att tala så i Guds ord så att det bara blir en teori, någonting roligt för tanken. Men när man går ut ifrån mötet, från predikan, så är allt som vanligt igen, för man vet inte hur man ska tillämpa det. Det är att upphäva texten. Så bibeltexterna är väldigt konkreta. Gör så här. Det här är tillämpningen. Så här ska man göra. Jaha, ja, men då hjälper det mig på måndagen. Va? För då kan jag leva mitt liv efter instruktionerna. När det bara blir teorier för oss, då blir ju inte ordet verksamt. Då blir det bara en idé. Jesus är också insatt i de skriftlärdes teologi, har jag skrivit. Till exempel sättet att läsa bibeltexterna, att göra tolkningar, göra tillämpningar. Då kan man se att Jesus, han kan det där. Han har ingen examen som många andra rabbiner hade, men han kunde. Han var lika högt skolad som de andra rabbinerna, så han talade på samma sätt och använde samma sätt att tolka bibeltexterna. Jag går inte in på det nu, men man kan se det. Samma sätt att läsa texten och göra tillämpningar gör Jesus som övriga rabbiner. Och sen talar han i liknelser, det är väldigt typiskt för Jesus. Liksom för alla andra lärare på den tiden. Så det är inte unikt för Jesus att han har liknelser. Utan det var sätt, det var, kan man säga, kommunikationssättet som man talar med i berättelser. Evangelierna har ungefär 50 olika liknelser från Jesus. I den judiska traditionen från den här tiden så finns det mer än 5000 liknelser bevarade. Och då kan man se att många av de där överensstämmer eller liknar varandra. Samma berättarteknik som Jesus har använda andra. Så han är väldigt typisk på det sättet, Jesus. Han liksom är en del av det samhälle och den tiden där han växer upp och verkar. Sen var han ju snickare. En av de största städerna i Galileen på den tiden, den låg bara ungefär 5-6 kilometer från Nasaret. Hur lång tid tar det om man ska gå? Om man fotvandrar 5-6 kilometer? En dryg timme. Många som bor i Stockholmsområdet, de vet att pendeltiden som man åker till jobbet, det är genomsnitt en timme. Man kan ha kortare, men då är det lite. Man kan ha mera, det är inte ovanligt. En timme från Nasaret, pendelavstånd, så byggs en helt ny stad upp. Alltså inte en stadsdel, en helt ny stad. Det är som om man ska bygga ett Kalmar till här. Då blir det arbetstillfällen, eller? Så var det när Jesus växte upp. Så att det är naturligt att tänka att Jesus som snickare, som byggkunnig, har ett väldigt stort projekt. Eller han kommer mitt in i en hög konjunktur när det gäller byggeri. Ja, men hur kan Jesus vara så duktig förkunnare och teolog och samtidigt snickare, kanske vi tänker i vår tid? Antingen får man väl vara hantverkare eller också så är man intellektuell. Så tänker vi kanske vårt samhälle. Men så gjorde man inte på Jesu tid. Det här är ett citat ur den här judiska textsamlingen som man brukar kalla för Talmud. Och då berättar sammanhanget att det är skriftlärda som har suttit tillsammans en hel natt. Och sen har de grubblat över en bibeltext och de var spränglärda. Man börjar ju skolan vid 5-6 års ålder. När man har gått 7 år i skolan, när man är runt 12, då har man lärt sig de 5 Moseböckerna utantill. Memorerat. Det allra mesta utav profetböckerna, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, 12 profeten, Samuelsböckerna och kungaböckerna, alltså profetlitteraturen, kunde man utantill. Och sen är det klart sångboken, den kunde man, för man hade ju inga psalmböcker och textböcker och ingenting sånt. Man lärde sig texterna utantill. Så när Jesus är 12-åring, Lukas 2, då har han gått ut grundskolan. Då möter han ju de skriftlärda i Jerusalem. Och det är de som testar honom nu, vad kan han? Och sen för de samtalet. Nu kommer jag in på den texten, men jag hör ihop här. Lukas 2. När Jesus sitter där med de gamla, de skriftlärda. Varför är det ingen vuxen som säger till Jesus att han ska vara tyst? Utan han lägger sig i det vuxensamtalet. Är han dåligt uppfostrad? För han är ju 12-åringen som blandar sig i de skriftlärdas samtal, eller hur? Det är det texten säger. Är han ouppfostrad? Nej. Han var lärd sedan barnsben. Han var lärd ifrån från synagogans gudstjänst. Att när man började, när predikanten ibland ställde en fråga som han ville ha ett svar för, inte bara en retorisk fråga utan en fråga som han ville ha svar på, då börjar man med barnen. Barnen fick ge sitt bidrag. Så här tänker jag. Sen var det tonåringarna, va? Och sen gick det ni sådär. Man fick dela med. Så Jesus var tränad från skolan och från synagogan, gudstjänsten, att ha ett bidrag med. Redan som barn. Så för honom var det naturligt när de skriftlärde nu hade bibelstudier i Jerusalem. Så sa han, kan det vara så här också? Eller, varför säger du så där? Varför? Och sen ställer han frågor. Vad var reaktionen? Vad var de skriftlärdas reaktion till Jesus? Vad var de förvånade över? Kunskapen. Så här står det. Man måste citera det där. I Lukas kapitel 2. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och det svar han gav. Och dessförinnan står det i vers 46. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Lyssnar. Och sen ställer han frågor. Och sen vart efter det fortsätter så bidrar han. Han ställer en fråga och sen börjar han ge svar på den. Utifrån bibeltexten. Alltså det är ju lite grann bibelsamtal snarare än en monolog, va? Predikan tänker vi ofta som en någon här framme, helst bakom en talarstol, som talar om. Men Jesus lever ju i en kultur där bibelsamtalet är just att man samtalar och man hjälper varann att ställa frågor. Och sen hjälper man varann att ställa, ge svar på frågorna. Vi läser ju Guds ord, vi läser Bibeln, men ibland, handen på hjärtat, så blir det ju som en död bok. Och sen önskar vi att Gud ska tala. Tala genom ditt ord. Kan det vara så att han inte kan tala därför att du inte har ställt en fråga? Hur ska Gud kunna ge svar på en fråga om du inte har ställt den? Alltså bibelläsningen blir mycket mer intressant om man ställer frågor till texten. Och är man i grupp, i judiska sammanhang, så är det fortfarande, läser man alltid två och två. Högt läser man. Och sen hjälper man varandra att ställa frågor och dela vad är det man ser och vad finns det för lösningar. Jag menar, då blir det ju liksom rörelse. Och Jesus hade lärt sig det, för det är den själva tekniken som man lärde sig i skolan. Ställ frågor till texten och försök svara på frågan med den heliga andes hjälp. Så det är en... Min relation till bibeltexten, det är den helige ande som talar, och sen relationen till de övriga som läser tillsammans med mig. Det var så man gjorde i synagogan, det var så man gjorde i Jerusalem i den första kristna tiden. Det var så man gjorde i Paulus alla brev. Och det är det läseriet som vi egentligen är ättlingar till. När man hjälper varann att läsa bibeltexterna. Nu är jag tillbaka hit. Det var en lång utvikning nu. Nu är jag tillbaka hit. Och då sa jag, den här texten i Talmud har att göra med att de skriftlärda har kört fast. Nu är det de där spränglärda, va? Som inte bara kan bibeltexterna utantill, utan som också kan tolkningstraditionerna. Och så säger han, vi kan inte förklara det här. Och då är det någon som kläcker ur sig. Är det inte någon som känner en timmerman som kan komma hit och hjälpa oss? Och varför säger han så? Jo, därför att timmermännen, de var kända för att vara extra vassa. Extra skärpta när det gäller att förklara bibeltexten. Så att vara hantverkare är inte motsatsen, motpolen till att vara, hur ska jag kalla det nu då? Skarp i hjärnan på Bibelns tid. Och det är ju inte nu heller, det är ju bara fördomar som säger att den ena ska vara det ena eller andra. Så är det ju inte. Men det kan ju vara kul att liksom bli uppmuntrad av det då, att i Bibelns värld, i den värld som Jesus lever och som är då våra rötter, våra judiska rötter, det är ju faktiskt att alla är bibelläsare och har att bidra med i det djupa bibelsamtalet. Det är bara ett sätt att lära sig då att ställa frågorna och hjälpa varandra med svaret. Och det är klart att det fick ju Jesus lära sig i skolan, så det tog väl en viss tid då. Men det var det som kännetecknade honom. De goda frågorna och goda svaren som han levererade. En annan text, bara för att ta vårt judiska arv. Ibland så här, när det är valtider, det är det ju inte än, men snart. Då brukar man, de kristna tidningarna brukar ju fråga olika partiledarna vad de tycker om kristen tro. Och ofta kommer ju det där svaret, jo men det är dubbla kärleksbudet. Det är liksom, det är bra med kristendomen. Va? Älska din nästa som dig själv. Det kan ju alla skriva under på. Och då kommer ju den här texten i Lukas 10. En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sa, vad då reste sig? Var reste han sig någonstans? Var satt de? Förmodligen var det en synagogpredikan, mitt under predikan antagligen. Jesus kom ju inte av sig om det var någon som mitt i predikan avbryter honom och ställer en fråga. Här är antagligen ett sådant exempel. Så han reste sig och sa, mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa det. Vad står det i lagen? Han hänvisar till Mose. Lagen är ju i Moseböckerna, va? Toran. Toran förknippar ju, vi översätter ju ofta med lag, och det är ju inte fel, men risken är ju att vi får en negativ bild, för lag är ju för många utav oss lite jobbigt, va? Lag är lite tungt. Det är där man inte får göra eller där du måste göra. Och liksom Bibeln och Moseböckerna, det är liksom jobbigt med det där och sådär. Men Torah, som då är översatt med lag, kan också översättas undervisning. Eller uppenbarelsen, det där som Gud skänkte från sin himmel i sin allmakt. Som han gav till Israels folk. Va? All undervisning. Förresten, vad är det första budet? Med 10 Guds bud talar man om. Och då när jag gick i skolan så fick man lära sig det första budet. Ja, det är 5 Mosebok 6 och 4. Va? Inte 6 och 4, men förlåt mig, det är 19, 3 Mosebok 19. Men det första budet. Ja, så fick jag lära mig i skolan. Nu ska inga andra gudar ha vi jämte mig. Men om du frågar en judisk troende, då läser han hela sammanhanget. Ja, nästan så. I andra Mosebok 20, vers 1. Jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten. Glöm aldrig det. Det är det första budet om du frågar en jude. Andra budet är du ska inga andra gudar hava jämte mig. Men då kan vi ju säga, men vad då? Det är ju inget bud. Att vi ska bli påminna om att det var Gud som räddade dig ur Egypten. Det är ju inget förbud eller påbud. Nej, men vem sa det? Det står ju de tio budskapen. Så det första budet, första ordet, det är en påminnelse om frälsningen. Det är någonting Gud har gjort för oss. Vi har bara följt efter. Vi har bara tagit till oss det han har gjort. Han förde folket ur Egypten. Vi skulle ju kalla det evangelium. Eller? Vad Gud har gjort genom Jesus som vi tar till oss i tro. Inte därför att vi har gjort något. Men vi måste säga ja. Vi bockar liksom och tar till oss det. Det är ingen god gärning. Men någonting måste ju ändå hända så att det blir för mig. Och då blir ju budet en påminnelse. Det är jag som har gjort det, glöm aldrig det. Men om ni vill bli bevarade i den här relationen, ja, men då ska ni inte gå till några andra gudar. Håll er till mig, annars så förlorar ni det här. Va? Eller? Och då blir alla de andra buden, kan man säga, det är ju instruktioner. För att man ska bevaras i den frälsning som Gud har gett. Ibland, och inte så sällan, då har ju vi kristna tänkt att buden och lagen är till för att människan ska bli frälst. Om man försöker riktigt mycket leva efter buden, då blir man frälst. Men det är ju precis tvärtom. Läser man bibeltexten så ser man att det är tvärtom. Buden talar, lagen talar om vad Gud har gjort. Och att man ska bli bevarad i det Gud har gjort genom att hålla lagen. Man håller inte lagen för att man ska bli räddad. Förresten, när Israels folk var vid Sinai och fick erbjudandet om förbundet och lagen, vad hade hänt innan då? De hade lämnat Egypten, va? Var de slavar? Inte nu längre. Kan man säga att de var räddade? De har till och med blivit döpta genom havet, säger Paulus. Och sen har de kommit till Sinai. Var det ett räddat folk som erbjuds förbundet och lagen? Eller säger Gud, nu ska ni ta emot lagen så att ni blir räddade? De var räddade. Alltså lagens uppgift är inte att ge frälsning. Utan lagens uppgift är att man ska bevaras i det Gud har gjort. Det är den judiska synen. Bibliska synen. Det är våra rötter. Och därför så kan vi alltså läsa Gamla testamentet och inte minst lagen. Moseböckerna, Toran. Och se, här har vi evangeliet. Här har vi frälsningen. Det som Jesus har fullbordat. Israels folk, de var räddade från Egypten. Men vi blev räddade därför att det förebildar det Jesus gjorde på korset. Som gäller för oss. Så Jesus fullbordar det som står där. Tar inte bort det. Vad står det i lagen? Hur lyder orden så här? Och så får han svaret. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela din kraft och hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Så säger Jesus. Det är våra rötter, va? Men vem är det Jesus citerar? Ja, det är bra. Bra iakttagelse. Det stämmer. Hur lyder ordet? För det är ju frågan till laglärde. Hur står det i lagen? Och då får Jesus svaret. Var har den laglärde lärt sig det här svaret? För i andra texter så har vi när Jesus säger det här och Jesus bekräftar det. Men varifrån hämtar den laglärde? Ja, det är citat av Mose. Den första delen här, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och din kraft. Det är femte Mosebok kapitel 6, vers 5. Men den laglärde lägger till ett annat bibelord. Ifrån tredje Mosebok 19 och 21. Där det står, du ska älska din nästa som dig själv. Det är alltså Mose som säger. Tredje Mosebok 19:21. Jag tror det är 21 kapitel. Det är vers 19 i alla fall. Ja, men är inte det här kristet? Jo, absolut är det kristet. Men vi har ju fått det som ett arv. Från Mose. Det är vårt judiska arv. Hur kan man älska någon på befallning? För här är det ju faktiskt, du ska älska. Hur kan man befalla någon att älska? Är inte det bara en emotionell respons man ger, va? Som man ska känna för. Här är en befallning. Älska din nästa som dig själv. Ja, men om man älskar sig själv. Nu är inte det så självklart. Vår tid och kanske i mänsklighetens hela historia så har självförakt varit en stor börda. Där man hatar sig själv. Men i frälsningen, när man drabbas så av Guds kärlek, där han bevisar kärleken medan vi var hans fiender, för att citera Paulus, eller alludera till Paulus. När man drabbas av den kärleken, så blir konsekvensen när man börjar ta till sig det där, att man även kan acceptera sig själv. Jag säger inte att man ska acceptera alla sina svagheter och synder, det sa jag inte. Men acceptera sig själv. Så att drabbas av Guds kärlek leder till att man försonar sig med sig själv. Är det okej att älska sig själv? Ja, det kan vara en berättigad fråga. Nej, det är ju hemligheten. Man måste älska sig själv, acceptera andra. För annars är man ju helt låst i sig själv. Man ser ju inte ens omgivningen. Än mindre har man möjlighet att älska andra. För man blir ju så självupptagen. Ja, ja, okej. Okay. Man accepterar sig själv och kan man acceptera andra. Ja. Ja, det här är det här går nära, va? Det går djupt i oss. Och då säger Moses så här: du ska älska din nästa som dig själv. Det kan man också översätta. Hebreiska har, ni vet, översättningar kan ju också vara på olika sätt. Och den ena översättningen är inte fel, och den andra som kan vara parallella. Och det var det här som de skriftlärda var experter på, hitta möjlighet. För då kan man översätta det så här också. Att du ska älska din nästa som är som du. Älska den nästa. Vem är den nästa förresten? Vem är det då? Hur ser min nästa ut? Och då, ja, det är nästa människa jag möter, va? Det är ju det enkla svaret. Ja, men jag har ett fadderbarn i Indien eller någonstans bort. Det är min nästa. Jag behöver inte bry mig om dem som jag möter på trottoaren. Nej, man kan aldrig köpa bort sin nästa. Den nästa, den är verkligen den som jag möter, som har ett behov. Det är bra med fadderbarn, absolut. Men man kan aldrig friköpa sig att älska sin nästa. Den som jag ser, den nästa människa jag möter, vad har jag gemensamt med den människan? Översättningen där. Älska den nästa som är som du. Vad är det jag har gemensamt med den nästa som jag möter? Att vi är Guds avbilder. Så kunde man läsa texten i Jesu tid. Och då är vi liksom, då är det grundbulten för människovärdet. Det är vilka betyg vi har, vilken position vi har, lönen eller vad det nu är, att man är frisk. Grundbulten för människovärdet, det är att vi är Guds avbilder. Och det är oberoende av karriär och hur man lyckas och värderingssystem som samhället har. Alla människor som jag möter har samma värde som jag, vi är Guds avbilder. Därför ska vi älska. Därför att om man inte gör det, då är det en protest mot honom som är skapare, va? Att förakta en annan människa, det är att förakta honom som har gjort avbilden. Ja, du sätter på din spets, en islamist. Är han en Guds avbild? Är han en Guds avbild? Är han en människa eller är han ett djur? Om vi lever som en Guds avbild, det är en annan fråga. Men människans värde som människa, det är att vi skapade Guds avbilder. Men det, du sätter saker på sin spets. För det är lättare att älska den som är lyckad eller som är god än den som är misslyckad i människors ögon eller den som rent av är ond. Hur ska vi övervinna ondskan? Genom att vara ännu ondare? Ska vi övervinna våldet med att vara ännu våldsammare? Ja, det är ju ingen lösning. Temporärt måste den som är våldsverkare kanske, i vissa lägen så måste man ta tag med den och föra bort den. Det är en sak. Men man utrotar ju inte våldet med nytt våld. Utan Jesus visar ju att det var den utgivande kärleken som till och med kostade livet för honom. Det var det som var segern. Ja, det är för långt. Jag gör ju nu som jag ofta gör, tappar ju tid och rum. Nu är klockan 7.